Podplay.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp med mig Anna Ginghede och
Lena Ljungdahl heter jag.
Ja, det gör du. Det gör du.
Mm. Och det är avsnitt 353 idag.
Oj, 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 oj.
Jag kände att jag ville börja med ordning, med den kamerala ordningen.
Ja, det uppskattar jag. Det uppskattar jag.
Mm. Då gör vi det.
Ja!
Vi ska prata om knark idag.
Mm. Det ska vi. Mm.
Igen.
Mm. Men det förtjänas att pratas vidare om.
Ja, sist var vi ju djupt inne i ett amfetaminlabb med dig. Men vi har varit i ämnet många gånger. Och vi kommer belysa det en gång till idag. Och idag har vi expertis, en intervju. Men först, något du vill säga om veckan?
Nej, jag har väl inte så mycket att rapportera egentligen. Jag hinner knappt reflektera över att dagar kommer och går. Lite så.
Har du börjat packa övernattningsväskor för vår turné?
Nej. Det görs ju traditionsenligt några timmar före avfärd. Men vi ska ju på turné och det förtjänas ju nämnas. Det ska bli kul.
Nu är det slutsålt. Både i Västerås och Göteborg.
Ja. Det finns ett 20-tal platser kvar, vet jag, från en säker källa i Ystad. Så om du är sugen att komma till Ystad och vara med om en spännande mordgåta tillsammans med oss, så passa på.
Och då är det Ystad Saltsjöbad.
Ja.
1 juni.
Paradiset, det svenska paradiset.
Tillsammans med S-Group. Det var det ena vi ville säga. Det andra vi ville säga, nu kan jag inte räkna längre. Jag slutade räkna vid dag 22. Men idag när vi spelar in det här så ligger vi faktiskt fortfarande på 10 topplistan. Vi ligger på plats 8 idag, Anna.
Helt otroligt.
På de mest sålda böckerna på Adlibris. Vi har inte varit borta från topp 10-listan sen möjligheten att köpa förboka signerat exemplar kom ut, tror jag, 13 mars. Vi är kvar där än. Vi biter oss fast.
Ah, vad härligt. Så kul.
Vi är omringade av kokböcker.
Asså.
Barnböcker, Knausgård och någonting om airfryer. Det är vad vi har att jobba med runt om oss. Jag vill ändå att du ska veta det så du kan visualisera.
Ja, jag gör det för fullt. Nej, otroligt.
Möjligheten pågår på Adlibris fram till 12 april. Men nu har vi inte tid så mycket runt fjuffs. För nu måste vi gå in och prata knark.
Ja, men låt oss. Låt oss. Ja. Du har intervjuat någon.
Jag har intervjuat förbundsordförande för Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, Jessica Wikberg. Jag gästade också Narkopodden, deras podd, för ett tag sedan. Går det att lyssna om ni söker på Narkopodden. Men hon har örat mot rälsen gällande narkotika. Jag har jobbade ju 15 år på narkotikarotel, men det är liksom mitt öra är längre och längre ifrån själva rälsen. Mm. Och hon är ju där och petar hela tiden och skriver mycket, liksom, hon opinionsbildar, folkbildar, lite som oss.
Mm.
Och här och var i världen så blåser det ändå hyfsat, så att säga, drogliberala vindar. Ja. Och olika länder, olika stater. Så.
Tyskarna har väl legaliserat cannabiset nu?
Ja, så jag har ju berättat om mina resor till New York, vi har ju Portugal. Och så hör man ju många som säger så här, fan vad bra det blev. Nu får vi in jättemycket pengar, skattepengar på folks narkotikaanvändning. Det är ju bra. Vi skickar då under bussen, men vi tjänar pengar på det.
Det är absolut.
Ja, men också, och då var jag lite nyfiken på så här, blev det verkligen bra? Alltså, har vi fel i Sverige? Så att det var sådana frågor som jag tyckte är rimligt. Ja, och ställa till henne. Också, du vet att de hittar ju kokainspår i riksdagen.
Ganska just det.
Sugen på att höra vad hon tycker om det.
Ja.
Är det skillnad på att vara kokainpåverkad när man fattar olika typer av beslut som påverkar oss alla än om man jobbar i skärken på dagvaruhandel. Är det skillnad eller är det så här att vi alla är lika inför lagen?
Fasen, vad intressant. Jag skickade ju med en fråga också som jag ser fram emot att få svaret på, hoppas jag. Nämligen frågan om lustgas. Var och varannan dag i mitt område där jag bor så ser jag tomma lustgascontainers ligger slängda överallt. Och jag vet
de här lite
också.
Större som man kan tro är SodaStream.
Exakt.
Ja, men det är det inte. Nej, vi pratade även om den frågan. Och jag tycker ändå att det är viktigt, därför att om det är några som lyssnar på som kanske jobbar med barn och ungdomar, eller som är förälder, eller som har kniviga samtal med sina drogliberala ungdomar, där man känner så här, fan, jag vill ha lite kött på benen. För att oftast, och det upplever även jag, folk som är drogliberala, de har ganska hög svansföring, för att de pratar med en. Och då säger jag att jag har ganska djup och bred kunskap i frågan. Så levererar de aldrig någonting annat än rena sanningar. Det är så här.
Just det. Just
det tycker jag är spännande. Och om någon levererar en sanning till en och man kanske är lite tunn på området. Då kan det ju vara lätt att man går vill. Så tänker jag, nu när du säger det så. Så låter det ju faktiskt ganska vettigt. Såna här saker som. Men alkoholen då?
Ja.
Ja. Till exempel. Eller, men det är ju tillverkat, till exempel om vi tänker cannabis, det är ju tillverkat liksom av jorden, av moder Svea. Det är olika typer av saker. Vi har ju pratat om det här tidigare och avlivat lite myter. Men vi kommer att göra det igen tillsammans med proffset på ämnet. Och hon kommer direkt efter pausen. Välkomna tillbaka, kära lyssnare, till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp. Med mig, Lena, och inte Anna just nu, utan framför mig har jag en, jag vågar säga, expert på ämnet. Och det är Jessica Wikberg, chef, jag säger chef, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle. Jag vet inte vad ni har för snygga titlar. Välkommen till podden.
Tack så jättemycket. Jag är ju förbundsordförande
för
Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle.
Ja, och om du skulle ta presentationen av dig, du är ju väldigt så att säga, bred och djup på ämnet. Vad du, Jessica versus narkotika, berätta.
Av någon anledning så har jag alltid varit väldigt engagerad mot narkotika.
Mm.
Kanske för att vi hade väldigt bra ANT som det hette då, ANT-undervisning i skolan.
Hade ni bra?
Yes.
Trodde inte det försik?
Jo. Jag ser det i min dagbok.
Grattis.
Och den har jag inte ljugit i alla fall inte om det. Och då har jag skrivit att idag har vi pratat om hasch. Vilken jäkla skitdrog.
Ja. Men på så min skola då släpade man bara in en tandlös gammal pundare som fick, det var lite så skrämsel och man, det var lite för långt ifrån min kontext. Jag tänkte, det har ingenting med att göra. Men på vilket sätt var den bra? Jag blir nyfiken.
Det var nog mer att vi vävde in det i lite olika ämnen. Och jag kommer inte riktigt ihåg. Men jag vet att jag tyckte att det här är ju obra då. Och sen umgicks jag med människor också som tyckte att det var dåligt med narkotika. Och nu är det inte så att de var några änglar, för de drack ju alkohol.
Ja.
Och rökte cigaretter förstås och såna här saker och festa och så. Men jag bara fick med mig det.
Har du lyssnat på Ankan Johanssons sommarprat? Han pratar ju väldigt roligt om att han blev utplockad i klassen för att vara liksom ANT. Han skulle vara den person som fick åka på någon läger. Och det enda han lärde sig att hasch luktar mycket sötare än man trodde och var mycket billigare än man trodde.
Ja, lyssna på det.
Det var den sämsta. Han var liksom pro.
Just det. Ja.
Nåväl, okej, så du har alltid varit engagerad i detta?
Alltid varit engagerad på olika vis.
Och vad gör du nu?
Nu är jag tjänstledig från tullen. Jag började ju på tullen när jag var 20 år.
Okay.
Och då jobbade jag också väldigt mycket direkt med narkotikafrågor och med narkotikainformation, även ute på skolor och så.
Och nu är du drygt 20 kan man säga.
Nu är jag drygt 20 och har jobbat på tullen i drygt, fått guldklocka i alla fall.
Okej, okay, ja men då
får man efter 30 år.
Ja.
Men sen har jag jobbat ideellt alltid, sen 20 plus, för olika föreningar, men framförallt för RNS. Som är ordförande nu. Och för Svenska Narkotikapolisföreningen i 10 år.
Ja.
Så jag har alltid varit i denna världen och kommer alltid jobba med detta.
Mm.
Vet jag på något sätt.
Och sen så driver du ju en podd som heter Narkopodden. Där jag har gästat just dig, det. Er mm. och pratat om, mycket om skola.
Jajamän, skolsäkerhet.
Och massa intressanta. Du har haft Rissa som är lite på allas läppar just nu som gäst. Karin Götblad. Är det något särskilt avsnitt, om du tycker att några av våra lyssnare ska kliva in på Narkopodden, är det något särskilt avsnitt som du tycker att där ska ni börja? Det där var riktigt, riktigt bra.
Förutom att vi poddar om olika ämnen då, cannabis och kokain och så,
ja.
Så kan det ju bero också på vem man är. Är man förälder kan vi lyssna på något avsnitt med föräldrar, vi har ju med ja. Både mammor och pappor. Sen har jag med en 17-årig tjej, den klokaste 17-åringen jag har mött, som själv har varit inne i skiten men kommit ur den.
Ja.
Och vi sprider det vidare och kontaktade mig själv så att säga.
Fan vad hemskt men också fint att man kan vara 17 år och har varit inne i det men också tagit sig ut.
Ja, ja. Och det var Kristall. 3CMC. För jag hade poddat med mamma.
Då var hon inte från Stockholm, inte?
Nej, då var hon från trakten där det är vanligt runt om Motala-trakten.
Ja.
Men sen så är jag också poddat spontant med folk jag bara har stött på som visar sig att du, han som jobbar på det här vandrarhemmet på Gotland, han har suttit i fängelse i Sydamerika. Ta och snacka med honom. Och så kom jag bara av en slump att väldigt spontant podda med en svensk man som har suttit i fängelse i Sydamerika och lyckats fly, annars hade han inte levt nu. Och sedan fortsatt smuggla kokain och grejer och nu då kommit ifrån det.
Vad är målet med podden?
Det är ju att göra, precis som jag förklarar nu, så är det ju så många olika personer med.
Mm.
Och det är ju att ge en röst åt olika personer som har insikt i det här.
Mm.
Som man får höra i olika, ska man säga. Olika perspektiv på narkotika och att både för dem som berättar och för dem som lyssnar. Och sen jobbar vi med opinionsbildning i RNS och med narkotikafria skolor då, eller för narkotikafria skolor. Och det är också ett sätt att bilda opinion, och när jag blev ordförande så fortsatte ju med det som RNS alltid har gjort, debattera, skriva debattartiklar, vara med i debatter
och opinionsbildning,
precis, och ut våran tidning. Men den kom ut 4 gånger om året.
Vad heter den då?
Narkotikafrågan.
Mm.
Och då kände jag så här att, men podden är man ju så flexibel.
Mm.
För jag kan göra ett avsnitt imorgon om det händer någonting aktuellt. Eller man kan se till att vara mer ajour, om man säger så då.
Mm.
Så vi poddar ju med politiker och så också. Jag har ju poddat i Almedalen och på Frihamnsdagen och så här.
Jag tycker jag hör ordet folkbildning.
Det var bra ord.
Mm. Mm. Vi har ju satt oss på så höga hästar i den här podden att vi hävdar med bestämdhet att det här är en folkbildningspodd.
Eran podd är det, ja.
Och jag tror att din också är det.
Ja.
Du, med blixtens hastighet så flashar du förbi och slängde dig med bokstäverna SNPF.
Ja.
Ska du säga någonting om dem?
Svenska narkotikapolisföreningen. Jag var på den första konferensen när jag var 24 år, 1989.
Ja.
Jag träffade mina barns pappa på konferensen.
Det förstår jag. Jag har varit på ett par av deras konferenser. Jag förstår att det är tillfällen där.
Eller
så att
lärde
säga.
Känna han så.
Ja.
Och har varit aktiv i 10 år, både i tidningen och styrelsen.
Mm.
Och de arbetar, vi är ju bröder och systrar med SNPF.
Mm.
Liksom lite andra föreningar som föräldraföreningar och sånt här. Och,
känner du Sven Albin?
Sven Albin känner jag jätteväl. Ja. Jag var ju med i styrelsen när han var ordförande.
Ja.
Och Lennart Karlsson satt ju med i RNS styrelse innan han kom in i SNPF och blev ordförande där, vilket jag lobbade starkt för, och det är väl det bästa de har gjort.
Det finns ju så himla många. Podden, Svenska Narkotikapolisföreningen, RNS. Och varför tror du att det är så många som jobbar brottspreventivt och folkbildningsmässigt kring just narkotikafrågan?
Jag är väldigt glad att det är många som gör det. Vi gör det ofta i motgång. Men ibland blir det oerhört mycket på tapeten, som nu, eftersom det sker så mycket våldsbrott och så här, som på något vis oftast är knutet till narkotika.
Mm.
Och det berör nog på ett annat sätt. Vi jobbar ju tillsammans med nykterhetsrörelsen, men vi kan ju inte jobba likadant.
Nej.
För då jobbar vi med en legal och en illegal drog.
Just
så vi får göra det vi kan ihop.
Mm.
Och de får också förbereda sig på att de får steppa upp lite när det gäller narkotikafrågan, ifall om att det skulle bli mer, vad ska man säga, blir det legalt med cannabis någon gång i Sverige, vilket jag inte hoppas eller tror, men skulle det bli det, då kommer ju alkoholindustrin blanda sig med cannabisindustrin dagen efter liksom.
Just det.
För att göra pengar på det. Men jag vet inte, det kanske är så att man börjar jobba med det här, då är det svårt att lämna det. För att det är så mycket öden, det är så mycket bra människor, det blir en speciell livsstil på något sätt. Och det är samma om du ser narkotikapoliser.
Mm.
Jag känner ju narkotikapoliser som slutar och börjar på någon annan avdelning. Men så är det som en jojo, de liksom kommer tillbaka dit. Det är något speciellt som jag inte kan svara på.
Jag kan säga att man blir så, som har varit narkotikapolis i många år, man blir så nyanserad. Och från att det är så här, det finns bra människor, det finns dåliga människor, det är alltid dåligt att knarka och så vidare. Sen när man håller på med det så blir man så nyanserad. Jag kan, har ju träffat på väldigt många ungdomar där jag verkligen förstår varför de behövde narkotikan för att fly ifrån någonting som är ännu värre. Sen har man träffat de anhöriga och se vad det gör. Man har träffat relationer. Alltså, det finns ju... Det är helt omöjligt att inte vara engagerad när man väl har fått inblick i den världen, tänker jag.
Precis.
Men,
och då blir man ju också helt yrkesskadad. Jag har ju lite kommit ifrån det nu, eftersom jag inte jobbat på tullen på några år. Så jag känner inte till alla skumma restauranger, butiker och så vidare längre. Men jag ser ju företeelsen.
Ja, ja.
Och jag går ju alltid på... Om jag misstänker att någon står och dealar eller säljer eller sådär.
Ja,
eller
ska köpa. Dina skygglappar är lite
de är kvar.
Glesa.
Ja, de har blivit, ja, precis. Ja. Men det är ju något som, om man väl, vi som jobbar med det här, vi ser ju hur det påverkar på olika sätt.
För knarkradar kallar jag det.
Knarkradar, det var ett bra uttryck.
Pip, 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 pip,
pip, för mina kompisar är så här, men vi är vana att du säger, spring på toaletten nu där och kolla, eller torra bilnumret, eller så vidare.
Men om vi tittar lite på samhällsnivå då, för där har ju du ju koll. Alltså, vad händer i politiken? Det legaliseras eller avkriminaliseras, till exempel eget bruk i andra länder. Det gjordes en liten undersökning där det visade sig att man hittar kokainspår på riksdagens toaletter. Vad händer med narkotikafrågan i finkvarteren precis just nu?
I finkvarteren?
Ja.
Det finns ju inte, det är ju så att det inte finns någon... gräns. Alltså, vad ska jag säga? Vi kan ju inte tro att narkotika bara drabbar personer i utsatta områden.
Mm. Nej,
det vet vi ju så
väl. Ja, det
väl.
Vet vi.
Och de jag kommer i kontakt med, det är ju allt ifrån fantastiska föräldrar, där ett kanske av flera syskon har råkat illa ut.
Mm.
Och narkotikan har en sån kraft. Den sprider sig ofta. Alltså i positiv anda, så man sprider ju inte någonting till en kompis som säger att det här är jättedåligt. Nej. Utan det är kanske på en fest, eller du är redan berusad och dåligt omdöme, är på en krog eller någonting annat då. Så narkotikan finns överallt.
Mm.
Den finns i många ålderskategorier, om man säger så.
Och alla samhällsklasser.
Alla samhällsklasser, många yrkeskategorier. Så när detta skedde i riksdagen, att man påträffade kokainrester, att Aftonbladet gjorde det då, hos 4 utav 8 riksdagspartier då, inklusive SDs då.
Då blev ju alla förfärade, men blev du förvånad?
Jag blev förbannad.
Ja, okej.
Okay. Jag sa faktiskt inte sådär. Ja, men jag vet hur det är när man kommer in i riksdagen, för då är det som att gå in på en flygplats.
Ja.
Alltså du blir kollad, du får lägga ifrån dig dator och såna här grejer. Och jag sa aldrig det som många sa, men jag är inte förvånad. Jag blir förvånad på ett sätt, för jag känner så här, här är människor på högsta ort, alltså som har ansvar för Sveriges säkerhet, otroligt viktiga frågor, och som också, precis som jag, vaknar ungefär var varannan dag av en nyhet att det har sprängts eller skjutits, och vi vet vad det har med att göra oftast då. Och då blir jag så här, om det hade varit min arbetsplats så hade jag blivit, först hade jag blivit väldigt förbannad, och sen hade jag förstås tänkt efter och sett att är det någon som behöver hjälp? Eller någon som vill ha hjälp? Vad gör vi då om den personen inte vill ta emot hjälp och så vidare? Och min idol är ju då, min idol är ju Rickard Josefsson på Avanza, före detta chef på Avanza. Som ju betedde sig så här då, eller som vi börjar om. Min idol är ju Rickard Josefsson som var chef på Avanza när det uppdagades där att man hade hittat kokainrester på bankkontoret där. Då tog han ju tag i frågan från scratch och förklarade att detta gäller här.
Det här är vår drogpolicy.
Det här är vår drogpolicy. Mm. Vi har hand om andra människors pengar och jag erbjuder hjälp via det och det företaget.
Mm.
Vi kommer ha slumpvisa drogtester x antal gånger i månaden. Och då gäller det här, alltså, om du då inte tar ditt ansvar eller söker hjälp, då passar du inte in. Då kan du inte arbeta med andra människors pengar.
Avgränsning vänster, avgränsning höger, förhåll
dig. Precis, oj, oh, vad fint. Ja. Och då kände jag att riksdagen sa ju så här, då var det ju olika ledare för olika partier då som reagerar på väldigt olika sätt.
Ja.
Några blev ju precis som jag hade reagerat, väldigt arga. Och andra gick i självförsvar och så vidare, vilket de har försökt rätta till i efterhand då i och för sig. Men nu har vi riksdagen sagt att ja, men nu tar vi tag i det här. Jag har ju själv ställt frågor till alla de här partierna om de har en drogpolicy, hur de tänker använda den och hur de ser på risken med att någon på i riksdagen finns en telefonbok som kan komma ut på en swishlista eller i någon kurdisk grävs bekantskapskrets och så vidare. Och fått vettiga svar förstås. Men det jag vet nu att riksdagen gör och ska göra det är att de ska ta tag i frågan, ha workshops och så vidare. Men det var ju bra. Men ska de göra något mer? Jag vet inte.
Nej.
Om jag hade varit chef hade jag kanske gjort så. Och
är det skillnad att det finns kokain på toaletten på riksdagen eller kokain på toaletten på, inte vet jag, en matvarubutik? Jag skulle vilja säga ja. Jag känner ja. För att vi är representativ demokrati i Sverige. De är folkvalda. Om de ena dagen ska ta beslut som påverkar oss alla och inskränker vår rörelsefrihet för att slå till mot en gäng, de gängkriminella, för att jobba brottspreventivt, samtidigt så är du en del av varför vi har gäng som kan livnära sig på narkotika, för att det är du som köper den. Precis. Jag kan ju tycka att det är jävligt smutsigt faktiskt.
Jag kunde inte sagt,
kan man inte ha lite
själv
högre krav?
Exakt.
Det är väl rimligt att man har höga krav på de folkvalda politikerna som också man betalar lön för.
Precis.
Precis som att jag hade blivit lika förbannad och förfärd om man hittar kokain på toaletten på en polisstation. Det är lika illa.
Exakt.
Och det är såklart att det också finns. Alltså narkotika finns överallt. Men det ska finnas en drogpolicy och man ska hålla sig för den.
Och det ska inte bara vara vackra ord, som på en skola.
Det ska vara implementerat och efterlevas av alla.
Exakt.
Och så ska det ju till en chef som ser till att den också efterlevs. Okej, men politiskt, kommer vi att legalisera till exempel narkotika eller kommer vi avkriminalisera ringa narkotikabrott genom eget bruk i Sverige?
Nu har vi ju ett antal ungdomspartier i Sverige som är väldigt drogliberala.
Mm. Vilka då?
Luff, suff framförallt.
Ja. Liberalerna och sossarna.
Så kan jag inte alla exakt. Nej. Men SSU har ju en polis nu som ordförande.
Ja.
Och jag tycker de är bra i sin syn på detta. Ja. När de är politiker så vet inte jag hur de kommer att hantera frågan. Också lite beroende på vad som har hänt. Precis vad som har hänt i då övriga Europa då framförallt. Det kryper ju så att säga närmare. Men just nu är det liksom, våra högsta politiker är jättevettiga i den här frågan.
Jag tror att det skulle vara ganska kontroversiellt att i en tid när de har som högsta prioordning att få ordning på det här med gängen och den grova organiserade brottsligheten som sker nu, skjutningar, sprängningar, för det är det som är kravet och det är det som står i regleringsbrev och så vidare. Det hade varit jävligt kontroversiellt att samma tidsera säga vi släpper narkotikadelen fri.
Precis. Sen har vi en narkotikautredning nu som är färdig, som är ute på remiss och så, när det här spelas in. Det är deadline i mitten av april på den.
Ja.
Och nu tar ju inte den upp alla frågor, förebyggande, repression och vård och behandling. Den är mycket inriktad på vård och behandling. Men den har ju tendenser, måste jag ju säga.
Okay.
Att vi ska frångå visionen, det narkotikafria samhället, enligt önskemål där. Och istället ha en vision om att narkotika ska skada mindre.
Okay.
Och det ger mig lite kalla kårar.
Man kastar några under bussen tycker jag låter det som.
Ja, men precis. Och att jag anser att man måste alltid ingjuta hopp, som jag försöker i podden också med olika gäster och så, visa att det går, det finns hopp, du kan sluta med narkotika, du kan få ett bra liv. Och det tycker jag att politiker också måste ha som ett mål. Mm. Att vi ska ha föräldrar som är drogfria, helt drogfria. Sen på vägen måste man få hjälp med både med medicin och med annan vård och så vidare. Mm. Och du kanske måste kämpa hela livet med att gå på möten, AN och sådana här saker. Men att målet ska ju vara det narkotikafria samhället. Hur visionärt det än är.
Mm.
För då tänker jag alltid så här att målet hemma hos mig är att det ska vara narkotikafritt. Och i mitt hus och i mina barns skola kontext, ska det vara narkotikafritt. Precis, eller på min arbetsplats eller på mitt kansli och så vidare. För ingen kan ju se till att det är narkotikafritt överallt. Men jag kan faktiskt se till att det är det i min omedelbara närhet. Eller försöka se till det i alla fall.
Ja, för jag tänker om man inte har nollvision, det spelar ingen roll om det är narkotika eller någonting annat. Om man liksom i praktiken godkänner, jag håller ju på med skolan rätt mycket kring det här. Om ni inte har i alla fall en vision att det inte ska begås brott i skolan, då säger jag, ibland är lite provokativ, så, ja, men skriv ner på en lista av vilka brott ni vill godkänna.
om ni
nu inte liksom vill ha en nollvision, då måste ni sätta er och ta en bikupa på vilka brott tycker ni att det är okej att man utsätts för mellan 8 och 17. Ja. Det blir lite tufft för dem.
Exakt.
Ja, inte våldtäkt och misshandel, men sexuellt ofredande och olaga hot tycker vi är okej. Nej, men det är klart att ni måste ha nollvision.
Ja, men det är ju samma i trafiken, Susa ser och så här, men till och med de kan frågasättas idag. Alltså det är så märkligt.
Men om vi tittar på, för det finns ju ett par länder som har avkriminaliserat bruket. Och det har förlöpt lite tid. Hur har det gått i de länderna? Ja. För att det finns ju många som ser liksom positiva bieffekter av att inte göra det olagligt.
Alltså, en del länder, ett fåtal länder i Europa, Malta och Luxemburg och snart Tyskland, de avkriminaliserar liksom eget bruk. Och då har de lite olika dimensioner. Då, att, ja, du får ha 7 gram i Luxemburg, du får ha x antal plantor hemma, du får ha på dig si och så mycket när du är ute och så vidare. Och jag går inte in på detaljerna. Och inget av de länderna... Nu, alltså det är ett experiment, det som Tyskland kommer införa snart, för det är så planerat och det är så befängt i ett så stort land. Men i de här mindre länderna som hittills har gjort det, plus de här megaländerna som cannabis och många stater i USA, det är ju inget land som har fått färre som använder cannabis.
Nej.
Det är ingen som har fått svagare cannabis eller färre som vill exploatera och kommersialisera cannabisprodukter.
För det är ju de grejerna man hör, att om vi avkriminaliserar det, då kommer vi få in skattepengar på försäljningen, vi kommer få en större insyn och kontroll. Men då undrar man ju, blir det verkligen så?
Nej, tror då i Kanada sa ju det, han gick ju till val på det, att vi ska avkriminalisera för att rädda ungdomarna. Eller något liknande, sa han. Alltså, hur då? Hur tänker han? Då kan vi inte göra det utan att tillåta mer. Ja. Det är väl nu vi ska göra det. Se till att informera och hjälpa ungdomar att inte komma i kontakt med och att säga nej och inte exploateras för det här och så.
Jag ska dra ett exempel. Jag är ju en New York-älskare. Jag har varit i New York 2-3 gånger om året i snart 20 år. För att jag dansar där. Och jag har alltid lovat min son att när du fyller 16, då ska du få åka till New York med. Och han har liksom fått uppleva New York genom mina ögon och öron. Jag är alltid lyrisk när jag kommer hem och berättar om liksom, man promenerar där på High Line och massa olika saker. Mm. Sen så åkte jag och min son dit när han var 16 på höstlovet. Och det var efter att de hade släppt på det. Och jag ska säga så här, nu ska jag också säga att det har ju också förlöpt en pandemi. Vilket gjorde att det var rätt många av de här små härliga coffee shopsen och butikerna som fick klappa ihop. Men det jag fick visa upp för min son, det var så jävla deppigt.
Mm.
Därför att när vi klev upp där från Madison Square Garden och skulle gå 30:e gatan ner. Då det han exponerades för var för första en jävla lyxendimma och brajrök. Så. Sen så stod det de här fina foodtrucksen som brukar finnas, alla de var ju, det var liksom två hålögda män som hängde ut joints ut med en arm så här och var liksom rödögda och släpiga. Alla de här gamla butikerna som tidigare varit klädbutiker och Jessys liksom café och så vidare, det var ju smokeshops överallt. Så han exponerades liksom för påtända balter som stod och knäa i gatuhörn. Han bara, mamma, varför tycker du det här är så mysigt? Jag bara, alltså, det har inte alltid varit så här. Men... och det finns liksom ett före och ett efter. Och det är ju att från, det är såklart att man har i vissa kvarter bakåt känt puffar av Mariana. Och att folk säger, men när det är helt öppet, det var så jävla misär. Och när det blev senare på kvällen, alltså då var det ju, nej. Nej, så jag sa så här, nej, det var synd att jag visade upp New York nu. Mm. Det var inte kul.
Nej, och sorgligt. Ja. Exakt det berättade ju Karin Götblad i podden senast. Aha. Hon var också där och blev alldeles ledsen över hur det har blivit då. Och jag känner ju ungdomar som var där för lite sen. Och då sa ju de umgicks med där som bor i New York. Ja, men ska ni ha? Och de här ungdomarna vill inte ha då. Men då säger i alla fall de som bor där att men det är okej, det är tillåtet.
Ja.
Och då tänker jag, vad taskiga vi är mot de här ungdomarna. Ja. Eller vad taskiga de här politikerna är mot de här ungdomarna. Som kanske redan är lite utsatta. Det är inte så att man blir smartare av att röka cannabis. Och det är egentligen det som är nummer ett. Vad är det för drog vi pratar om cannabis? Alltså vi måste ju berätta vad det gör med hjärnan. Och med psyket och med minnet och med inlärningsförmåga och sådana här saker. Och det är det som är nummer ett. Hur kan man tillåta något? Som är så pass... och varför vill man ha in skattepengar på något som ska gå... På en del, i en del stater i USA ska ju skattepengarna gå till skolor. Det är så sjukt. Folk köper cannabis och så går skattepengarna till skolor.
Till pennor och sudd.
Precis, samtidigt som då studieresultat oftast går ner. Det sker med fler olyckor, trafikolyckor och sånt här. Det sker förgiftningar i hemmet för att det finns nu godis med cannabis i som barn stoppar i sig och så vidare. Att,
ja, det är lite taskigt.
Det är ett svek, faktiskt.
Ja, och sett till att hur våra hjärnor utvecklas. De är inte riktigt klara till vi 20. Och det sista som blir förpackat och klart i hjärnan, det är förmågan att ta konsekvensanalytiska beslut och att granska sig själv i frontalloben.
Precis.
Och det kanske inte stoppar alla att säga att det är olagligt. Men om du tar bort den sprinten, då är det i alla fall några till som kommer tycka, ja, men det är i alla fall inget brott.
Ja, precis. Och att det är olagligt i Sverige även att konsumera, det gör ju att polisen har en möjlighet att göra ett test på någon och se, för det är inte så att man själv ofta erkänner kanske när man blir konfronterad.
Nej.
Men ett test ljuger inte då vid urin eller blodprov då, beroende på för att då kunna komma in med hjälp tidigt, inte för att vara taskig utan för att hjälpa den här personen.
Men eftersom Sverige inte har gjort det än, även om det blåser liberala vindar, det finns ju flera andra länder som har gjort det. Vi kanske på sikt kanske kan ta erfarenhet i alla fall från andra länder som en del av Sveriges beslutsunderlag om det verkar faktiskt vara en bra eller dålig idé.
Det är sant. För att, men det är synd att man ska experimentera på hela generationer, känner jag. Men Thailand legaliserar ju för inte allt för länge sedan.
Nej.
Och de har ju ångrat sig. Aha. Och de har gjort något av det. För nu ska det återigen bli kriminellt och ganska hårda straff för handel och användning av cannabis och så vidare. För att de tyckte det blev så... Det spred sig, det blev så otrevlig stämning överallt. Det blev det liksom... bredde ut sig så hårt. Så på vissa ställen i USA och i Kanada så har man ju regler att man inte får använda inom en viss area från skolor och butiker.
Mm-hmm.
För att butiksinnehavarna då exempelvis har protesterat för att folk inte vill komma in och så vidare i butikerna då.
De vill inte hantera människor som är under rus av narkotika.
Men det har blivit protester mot det. Från vissa hälsovårdspersoner som jobbar inom hälsovård och så, att man inte skulle låta de här personerna använda de här drogerna i skymundan och så vidare.
Aha, det är bättre att de gör det i liksom öppna drogscener.
Och de situationerna som man har i vissa av de här länderna, Oregon, staten Oregon eller British Columbia i Kanada, alltså det är ju sådana helvetes scener som utspelar sig där med människor som är så illa däran av allt möjligt narkotika, både läkemedel som kommer från läkemedelsindustrin eller som är ren narkotika då.
Ja, jag tycker att de här vindarna, jag började som polis, ja, det är 24 år sedan. Jag tycker de här vindarna kommer och går. Och det också beror på vem man frågar. Och jag har liksom varit exponerad för så många åsikter. Så jag kan verkligen fatta att man ibland hamnar å ena sidan och andra sidan. Mm. Hade det bara varit att välja mellan någonting värdelöst och fluffiga rosa moln, så det är lätt val. Mm. Men om man ska liksom lägga alla positiva saker som skulle kunna framkomma av att avkriminalisera till exempel eget bruk i ena vågskålen, och så lägger man allting negativt, så tycker jag att det är ganska såklart att det hela tiden väger över åt ena hållet. Det är ungefär som att säga, vi kan inte ha hastighetsbegränsningar på vägen, därför att det finns ju faktiskt de som klarar ja, av att köra för snabbt. Mm. Alltså någonstans så behöver man ju ta kollektiva eller beslut för att rädda kollektivet. Tänker jag.
Jag håller fullständigt med dig.
Vissa är ju såklart att man mår bättre när man tar narkotika. Om vi bara ser
på
till det. Ja, men det är såklart att annars så skulle inte läkarna skriva ut narkotika liksom klassade preparat vid oro och ångest. Precis. Och så vidare.
Men, ja. Men låt sjukvården sköta det, tänker jag.
Ja. Okej. Okay. Om vi ska prata om liksom de öppna drogscenerna, de är utsatta, alltså vad säger du om det?
Då tänker du öppna drogscener i Sverige.
Ja.
Ni har ju, du och en kollega
ja.
Som är specialist på det här. Mm. Mia-Maria Magnusson,
ja.
Som jag också har poddat med. Och de här öppna så kallade drogscenerna då, de blir ju, det är ofta av ett skäl som gör att de logistiskt ligger på ett ställe dit det är lätt att åka. Eller,
knutpunkt, ja, kollektivtrafik.
Precis, och så. Det är inte ett... ute i skogen, eller nej. Ett rave kallas inte heller en öppen drogscen, utan det är ju vissa kriterier som jag inte kan allihop.
Klassiska plattan i Stockholm.
Ja, precis. Ja. Så har man ju faktiskt lyckats förändra ja. Och tagit tillbaka, om man säger så. Idag när man går förbi plattan så kan det faktiskt stå en liten orkester där.
Mm.
Någon som spelar. Det är inte längre att folk sitter och injicerar öppet och så vidare.
Nej.
Så att, och antal öppna drogscener i Stockholm har minskat i senaste mätningen som gjordes och så vidare. Men för mig handlar det om det här att vi får aldrig blunda för att det sker saker. För på exempelvis de här, eller i de här öppna drogscenerna, så sker det ju både handel med droger och våldsbrott och så vidare. Och om samhället blundar så växer det bara sig större. Då kan man göra som i Brunnsparken i Göteborg. Nu vet inte jag om det var klassat som en öppen drogscen, men det skedde väldigt mycket skit där. Där går också spårvagnarna fram och tillbaka och så vidare. Men där man liksom klippt ner, gjort buskage och sånt där lägre. Fixat trevligare café.
Mer belysning.
Belysning, ja. Bänkar och såna här saker då.
Mm.
Så att, men jag har ju besökt öppna drogscener i Europa av lite annan karaktär. Om man tänker, Christiania kan man väl kalla en öppen drogscen där jag fått springa utifrån. Efter att
ja, det där är inte härligt om man hamnar på fel gata.
Där.
Ja.
Jag tog ett kort som uppdagades. Det var inte meningen. Jag hade klätt ut mig. Aha. Och var där och vallraffade.
Aha, jag fattar.
Och lyckades bränna av en blixt. Så det är ganska länge sedan som du förstår. Och det var det värsta. Jag tog kort på en pappa som rökte med sin bebis i famnen. Typ. Sådana saker. För att göra en lång historia kort.
Mm.
Men jag har varit i en av de värsta öppna drogscenerna också i Zürich. Det var den som öppnade efter att den så kallade Needle Park, plats Spitz, stängdes i Zürich.
Mm.
Och då öppnades det en ny drogscen som liksom är godkänd av staden. Alltså det här är Zürich, Europas rikaste stad, i stort sett. Där man inhägnar ett område, och det här var då en gammal järnvägsstation som hette Letten. Och där gick en bro, och under den, där då förr tågen hade gått över. Och nu var det som... ja, ett ställe som då var inhägnat för att människor skulle kunna använda och sälja narkotika.
Mm.
Och när jag gick dit så visste jag att man går inte in där om man är polis. Fast jag hade med mig en svensk polis som, och vi klädde ut oss till heroinister, tyckte vi då. Genom att göra håret fett, trasiga kläder och tog några blåbär vi hittade och gjorde oss lite blodiga. Och så kom vi in där, och jag visste att en annan polis som hade gått in där en schweizisk polis. Han hade blivit söndermisshandlad.
Oh.
Men det var innan jag fick barn och vågade lite mer och så. Så vi gick in där och så tittade vi oss runt omkring. Så ser jag att oj då, vi är ju på väg till Friskis och Svettis om vi jämför med de andra utseendemässigt. Mm. Och i det här stället då, Letten då, så ägde olika nationaliteter, ägde marknaden olika perioder. Så att när vi var där så var det, ja, skitsamma vilka. Men då var det en viss nationalitet som hängde och sålde där och så då. Och sen så var folk där inne. Och det är lite de här scenerna du då kan se i vissa städer i Kanada och i USA. Där inne är ju människor då så vansinnigt trasiga och så magra och så påverkade. Och sitter och injicerar sig lite överallt där de fortfarande kan injicera sig. För en del har fått så elefanthud så det går inte längre att ta här utan de får ta på andra läskiga ställen, ögon och könsorgan och sådana här ställen. Precis. Och det är så makabert, för det är väldigt svårt att se, är detta en 80-åring eller en 28-åring? Är detta en kvinna eller man? Alltså det är sådana bilder. Mm. Och de enda som inte är trasiga där, det är langarna. För de står där i svarta jeans och vit t-shirt och de säljer heroin, uppdraget eller i sprutor eller på skedar och så vidare.
Så eller färdigt folie och sånt för där. Att köra direkt.
Precis.
Men jag tänker på de här länderna som lägger sig som tänker så här, ja, men samtidigt som vi avkriminaliserar användningen så kommer vi satsa också jättemycket pengar på vård och sånt.
Mm.
Jag tycker att det är cyniskt.
Man gjorde det i Portugal.
Ja.
För ett 20-tal år
just
sedan.
Det.
Och i början visade det att jo, men det blev färre dödsfall.
Ja.
Och det...
Det finns någon tanke att om det är inte olagligt så kommer det inte ske bakom dolda dörr utan då kommer vi se det och kunna ge dem vård.
Aha. Men det har ju ändrats i Portugal efter att man fick sämre ekonomi och så och fick satsa mindre på vård och behandling.
Aha.
Men jag anser att narkotika kan inte bara bekämpas med tull och polis och repression. Det kan inte bara förebyggas. Och det kan inte bara behandlas bort. Alla delar behövs. Vi behöver prevention, vi behöver repression, vi behöver bra vård och behandling. Allt måste också förbättras. Vi lägger mindre idag på prevention, på ANDTS.
Mm.
Vi hänger inte riktigt med alltid i tekniken.
Nej.
Tullar och poliser, om man säger så. Och vård och behandling är inte konsekvent, om man säger så. Så att vi måste satsa på allt detta. Samtidigt, vi kan inte bara satsa på det ena. Och det är det som är en human, restriktiv narkotikapolitik enligt mig.
Ja, och sett till nya tiden, tidavtalet och lagar och regler, den är ju ganska repressiv och stora släggan-grejen. Mm. Följer vården och det brottspreventiva arbetet med?
Eller? Det får vi ju se också vad den här narkotikautredningen ger då. Plus att det finns ju en samsjuklighetsutredning också som ligger steget före narkotikautredningen.
Samsjuklighetsutredning.
Och det är att man ska lägga över, man ska baka ihop psykiatri, psykisk sjuka och narkomanvård.
Okay.
Väldigt enkelt förklarat här. Men att, så att inte det är att ja, men jag har anorexia och går på amfitamin.
Ja, att det inte ska bli stuprörsbehandling.
Utan då får man se en helhet.
Det är vettigt.
Det är vettigt, tycker jag.
Du, Anna skickade in en fråga här. Vi pratade lite om ungdomar, bara hon och jag, när vi satt och käkade middag och liksom vad som behöver göras i skolan och så vidare. Men då sa hon, fråga henne om det här med lustgas. Och då var jag så här, lustgas, är det ens liksom en grej? För att i Stockholmsområdet, det är klart att det försiggår. Men hon sa att Örebro är det värsta grejen. Och så har det alltid varit. När jag var polis, så Stockholm hade inte problem med GHB. Det var jättestort i Sundsvall och Gävle och så vidare.
Och Göteborg.
Ja, och Göteborg. Lustgas.
Lustgas är inte reglerat, det är inte narkotikaklassat.
Nej.
Och det säljs ju kanske fortfarande på vissa krogar och så vidare i ballonger och så.
Mm.
Det säljs utanför väldigt, väldigt mycket i Göteborg. Jag ser de här stora förpackningarna.
Patronerna liksom.
Patronerna också och de här stora flaskorna. Jag tar ju alltid kort på dem också, så jag har många kort på dem här nu. Både utanför mig där jag bor i centrala Göteborg. Och, Det är en drog som den blir, så här, det ger ingen fysiskt beroende, men det kan ge ett psykiskt beroende. Och det är något som påverkar hjärnan, som gör att du kan bli handikappad. Du kan under ruset kissa ner dig, om det kanske biter, om man pratar med unga människor. Det är ju ett experiment på hjärnan. Att det skapar en syrebrist, eller man ska säga.
Exakt, för får man det... Jag har ju fått lustgas när jag födde barn.
Ja.
Men då får man det blandat med lite gött lite, syre.
Ja,
och framförallt så är man ju under övervakning.
Exakt. Jag tycker att... Alltså, de killarna jag ser som går runt och säljer lustgas, jag är ganska säker på att de säljer annat också.
Ja.
Och tullen har ju tagit containervis av organiserade gäng som tar in containervis med lustgas. Och där känner jag att det borde politiker kunna reglera mer.
Är det klassat som hälsofarlig vara eller?
Nej, det tror
inte
jag
inte. Inte ens det kanske?
Nej. Men alltså, tullen har ju ärenden, men då är det väl kopplat till ekonomisk brottslighet kanske, eller något sånt där, jag vet inte exakt. Men det behövs ju upplysning om det, och det är, alltså man kan, många ungdomar är väldigt miljömedvetna, och det här är inte bra för miljön, om man säger så, för atmosfär och sådana här saker. Och bara så jag inte säger tekniskt fel nu, men det är i alla fall inte miljövänligt. Nej. Och... det är ju precis som allt annat, ett experiment på hjärnan. Men man borde kunna reglera vilka som får köpa in det.
Ja,
att man behöver det till sin restaurang. Eller att... ja, jag vet inte riktigt hur, men det måste gå att reglera. Och även och vilka åldrar som förhandlar det och så.
Ja, rimligtvis.
Mm, och det har ju skett dödsfall i England bland annat av detta. Jag har ett poddavsnitt om det också med en anestesiläkare som heter Kai Knudsen.
Ja, vad spännande.
Som berättar lite bättre än mig om skador.
Ja. Om du skulle vilja säga någonting till... Det är ju väldigt många av våra lyssnare som är liksom föräldrar eller jobbar eller har att göra med barn och ungdomar. Om du ville, skulle vilja skicka mer om någonting från din horisont.
Jag tycker man ska i ganska tidig ålder prata med sina barn om olika droger.
Mm.
Alltså, man behöver inte prata om heroin med en 7-åring, men det kan man prata om rökning kanske med dem. Alkohol föregår med gott exempel, tänker jag.
Ja.
Det är inget barn som tycker det är kul att se mamma eller pappa jätteberusad eller så.
Mm.
Och att man behöver in det här pratet, att man lär sig mer kanske än barna om cannabis och så när de kommer upp i åren. Och att man pratar med andra föräldrar. Och att när man är orolig, och även om det är väldigt illa ställt, våga prata med andra, och våga söka stöd, våga prata med barnens kompisars föräldrar. Men även att du hittar ett stöd, för den, det är jättejobbigt när du är i den här situationen. Men det finns föreningar och så som kan hjälpa dig och stödja.
Jag upplever att det finns rätt mycket stöd att få, men det är ett ganska stort stigma att säga att jag tror att mitt barn... Sen det står ju i barnkonventionen att barn ska skyddas från miljöer med narkotikaanvändning.
Precis, det är artikel 33 och det är lag i Sverige.
Exakt, det är lag i Sverige.
Precis, så att, håll dig uppdaterad själv.
Det tror jag är min största ingång.
Precis.
Du måste, även om du tycker tråkigt eller du tycker att det är liksom fjärran, att skaffa dig själv kunskap. För unga är rätt duktiga på att snacka om kullen.
De är ju proffs.
Ja, och de är
allt.
Också matade av dem som då har massa positiva saker att säga. Och det finns ju också positiva egenskaper. Med alla preparat har sin egen USP, skulle jag säga.
Mm.
Om du tycker bli av med ångest eller få kul eller att du inte blir våldsam eller vad det nu är.
Mm.
Men att skaffa sig lite kunskap som lite mot, så att du står stadigt.
Gå på de här mötena
som
kanske... skolan sammankalla till och så vidare.
Ja.
Och så tänker jag. Och prata med dina barn. Det är ju jättelätt att säga, men försök att få dem att våga berätta.
Mm.
Och så. Och det är också något man får kanske börja med ganska tidigt och bilda den relationen, om man säger
så. Jag skapar allians.
Ja, men precis. Ja. Just det. Och sen är ju ungdomar idag så kloka.
Mm.
Ibland tror jag att ungdomar är klokare än deras föräldrar. Ibland.
Mm.
För att ungdomar dricker mindre alkohol idag.
Ja, men har de inte ersatt det med knark då?
Absolut inte alla.
Nej.
Men det finns att bygga på, om man säger så.
Mm.
Och för bara någon 10 dagar sedan eller så gick ju Fröken Snusk ut med att hon hade gjort en låt ihop med Snoop Dogg. Som
just
är en yber-cannabis-kille.
Ja, det får man väl också.
Precis.
Så det är ganska drogliberal.
Precis, jag tänkte så här, vilket lågvattenmärke.
Ja.
Sen kommer EPA. hjälpa ungdomarna i Värmland och intervjuas i radio.
Ja, jag såg vad djurart. Det här har ingenting med oss att göra, vi är inte drog.
Nej. Vi är väldigt måna om att köra nyktra och så vidare. Och om någon röker weed då i en EPA, då blir ju alla
passivt.
Och då känner jag så här.
Det finns hopp.
Det finns hopp. Ja. Så jag kontaktade journalisten, jag har inte fått svaren, bara så här, jag vill bara ge dem cred.
Ja.
Och det var lite så det var när jag var ung också. Det är lite, jag var ju också uppfödd så här, lite på landet utanför Kungälv. Det var också lite så här att, nej men det är skit. Med, som jag skrev i min dagbok.
Men blir man som man umgås då? Alltså om du är med i en kontext där de inte tycker att det är skit, då ska du ju vara fruktansvärt stark som ungdom om du ska lyckas bara, nej, det där tycker jag är töntigt, det där är ingenting för mig.
Och ändå vet du att det finns en till som tänker så, men han vågar, eller hon kanske inte heller vågar säga det.
Man finner inte varandra.
Och jag vet ju folk som är med på svensexor där det kommer fram kokain, och de tycker att det är anti, men alla andra, om man säger så, verkar positiva då. Eller att man får ha lite jävla drogkurage.
Vad betyder det?
Jag kallar drogkurage att man tar sitt ansvar där man är, att man vågar säga ifrån, att man inte går med strömmen om de är ska jag säga, positiva till droger, eller ta med det andra med i det, om man säger så.
Kurage är väl
mod.
Ja, och det är väl ändå bra i alla sammanhang att våga säga till. Det där var inte ett särskilt roligt skämt. Eller,
Nej,
där kan vi inte göra på våran affär. Har vi inte vi en drogpolicy på den här företaget? Gäller inte den på julfesten för Urjan?
Eller? Precis.
Alltså, det är ju jävligt modigt, men någon måste väl göra det.
Och då får du med någon annan.
Ja.
För det finns någon mer som tänker så. Och tänk då, om du är 35 och har svårt för det, tänk då om du är 14.
Mm.
Och dina kompisar är bland de här. Och det är då vi hade vuxna det här, måste lägga oss i.
Jag fattar. Ja, exakt. När vi pratade cannabis sist i podden, så det kommer de här, du vet vilka de är. Det är inget farligt, det är tillverkat av moder jord och därför kan det inte vara farligt.
Som flugsvamp.
Exakt, och salt. Men också, ja men what about alkohol? Mm. Det är lagligt och det, man blir full, man börjar slåss, man blir dum i huvudet och så vidare. Ge oss inte på oss. Har du en sån här comeback?
Det är så lätt att säga det här att, jo men vi har ju redan så mycket problem med alkohol.
Mm.
Ska vi skaffa oss ett till?
Ja.
Alltså det är så enkelt så att man ska nästan inte behöva säga det, om man säger så. Och sen hänger ju mycket ihop med att man ser att folk som röker cannabis exempelvis, de dricker mer också i de här länderna som där man har då liberaliserat eller legaliserat och så vidare. Och ja men precis, och då brukar jag säga så här till dem, om de nu inte bara är nicknames och jag inte vet vilka de är, så här, men vad bra, engagerar du dig i nykterhetsrörelsen? För då kan vi samarbeta.
Ja.
Men det gör de ju inte.
Nej.
De gör ju inte det.
Det vill de inte.
Nej. Så att,
rör inte min spliff.
Precis, om någon säger så här till mig, ja men nu förbjuder vi alkohol. Vad lätt. Alltså jag har varit höggravid. Bryter.
Mm.
Jag har ju varit gravid och ammat i kanske 4 år av mitt liv.
Mm.
Hur lätt, alltså det var väl inga problem att låta bli alkohol.
Mm.
Så det hade jag ställt upp på.
Ja.
Lätt.
Ja, med tanke på hur mycket alkohol ställer till det i samhället. Men frågan är, det kommer ju aldrig lyckas gå igenom. Men precis som du säger, när vi ändå har det och det är ett problem, låt oss inte skaffa oss några till.
Nej. Men sen kan jag fundera på det här, om ni nu vill ha med detta. Att undersökningar i Sverige visar ju att vi ligger ju lågt till om man jämför med andra länder och så. Men sen har vi ju enorma beslag av den här kokain som har varit exceptionellt stora beslag.
Mm.
Nu ska inte allt som kommer in i Sverige till Sverige, men vi har haft enormt stora... Precis, vi har haft väldigt stora cannabis, både hash och marijuana-beslag här senare år. Och som ni då berättar exempelvis om det här amfetaminärendet som ju var ett väldigt spännande, spännande ärende, eller avsnitt med ett ärende.
Tack.
Då tänker man så här, men herregud, hur mycket använder? Hur stor avsättning finns det? Mm. Och då kommer man ju tillbaka till det här att om vi, självklart ska det vara förbjudet att smuggla. och langa och köpa narkotika. Men vad gör narkotikan skada? Det är ju i...
ner på personnivå.
Precis, och då kan vi inte förbise det eller tillåta det. Och därför måste vi jobba jättemycket med det. Att minska efterfrågan.
Ja.
För att varför ska vi stoppa ett ton om vi sen struntar i det som har kommit in? Och används då i en öppen drogscen eller på en krog eller i ett hem.
Ja, men utan efterfrågan så måste ju tillgången gå ner och pengarna sluta rulla. Precis. Och krigen sluta kriga.
Ja, och ja. Då får vi hjälpa de som redan är inne i det. Och vi får förebygga de som inte har kommit eller som inte har börjat med narkotika eller som är väldigt unga och så. Nej, vad sa jag nu? Ja, och förebygga.
Mm.
Men så får vi ställa krav på de här då som nöjes... knarkar. Mm. För det kanske inte är så kul.
På riksdagen.
Självklart.
Sista frågan.
Mm.
Om du fick önska dig vad du ville. En ny lag, en ny arbetsmetod, en ny samverkan. Vad står toppen på din önskelista gällande den här frågan?
Det är så lätt att säga att vi ska samverka, vi ska kroka arm och allt sånt där. Ja. Men det får vi faktiskt göra.
Det
för
är det.
Att vi måste göra det. Precis. Och vi måste få göra det. Alltså ändra sekretesslagar och sådana här saker okay. där det behövs i skola, mellan SOS, polis och så vidare.
Så bryta upp sekretessen mellan de olika precis. Samhällsaktörerna så att samverkan exakt. Kan bli bättre.
Och så inte bara vackra ord utan action, verkstad.
Det blir en jättebra avslutning. Tack Jessica Wikberg, förbundsordförande i Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle och alla andra grejer du gör för ditt goda brottspreventiva arbete.
Tack själva.
Tillbaka till Krimpoddens Krimpodd Över min döda kropp. Nu har vi lyssnat på intervjun med Jessica och det är väl bara att konstatera att det här är ett ämne som alltid kommer aktuellt.
Ja, jag tänkte också på det. Vi skulle kunna göra 10 avsnitt till om narkotika. Ja.
Dialogen kommer att få fortsätta ute i stugor, lägenheter, klassrum, träningsanläggningar. Och så vidare. För hur man än vänder och vrider på det. Även om det finns positiva saker. Men varje preparat har ju så att säga sin USP.
Ja, annars så skulle de ju inte användas.
Liksom. Nej. Men om vi klumpar ihop alla effekter av narkotikabruket i Sverige. Så påverkar det individ och samhälle. Det går inte att vara neutral. Antingen är du emot. Nej. Eller så är du för. Och är du för... då kan du inte också sitta och gnälla över gängkriminaliteten och olika typer av andra saker.
Just det.
Får vara för eller emot här.
Mm-mm.
Ja.
Helt enig.
Nu stänger vi den lådan, för jag vet att du har en jätteviktig lista.
Ja, men jag har ju det. Har vi någon samhällsinfo att ta innan?
Om den finns, så finns den på Ljungdahl och Ginghede på Instagram.
Just det. Bra sagt.
Det är väl MSB:s hemsida, krisinformation och vårt Instagram. Det är väl de tre som man behöver så att säga ha koll på.
Ja. Har man det, då kommer man klara sig bra.
Då kommer allt gå bra.
Ja.
Mm. Ja.
Här kommer den veckans lista.
Annas jätteviktiga lista.
Ja, men temat för dagen har ju varit narkotika. Och kanske Lena Ljungdahl, har du vaknat upp någon gång i din säng och sagt de bevingade orden: jag ska aldrig mer dricka alkohol.
Pass på kungen. Ja.
Nej, men alltså, jag tänker att vi ska prata lite grann om vad man är beredd att göra för att lättare så att säga hantera en alkoholförgiftning av sin kropp. Så som sker om du förtär för mycket alkohol.
Ja, för det är ju också en drog, även om den är inte narkotikaklassad.
Just det, det är ju det. Mm. Och det finns ju otaliga husmorstips för att både förhindra baksmälla och att överkomma baksmälla. Och detta har jag gjort en liten sammanställning av. Jag tycker att det är värt att dela med sig till.
Åh, jag önskade så att du skulle säga att du hade gjort en liten empirisk studie under veckan. Du har testat alla under veckan.
Nej, men några har man ju testat. Och jag tänker att den här veckan börjar vi med plats nummer 4. och prata lite grann om vad man kan göra innan man dricker alkohol för att, så att säga, förhindra de här förgiftningseffekterna.
Mm.
Puerto Rico-borna, de tipsar om att man ska gnida citronskivor i armhålorna innan man
ska dricka. Skulle det ge för resultat? Att du luktar mindre dåligt på morgonen?
Just det. Det är kanske så är man tänker. Att liksom
det
bara...
är ju allmänt känt att man inte luktar smultronblom och haribonapp på morgonen.
Ja, men det är det ju. Det är otroligt spännande. Eller är det att det ska framkalla en sån innerlig smärta i en nyrakad armhåla att gnida citronskiva så att du ska förledas i tanken att tycka...
Ja, du glömmer bort att dricka.
Just det.
Det är för fan briljant. Men i så fall kan jag se några andra saker som också skulle kunna uppnås, alltså syftet skulle kunna uppnås på andra vägar.
Berätta.
Om du hela kvällen går runt med väldigt hårda klädnyper på bröstvårtorna.
Just
hela
det.
Kvällen.
Det är enklare.
Ska du ha en drink? Nej, jag kan inte koncentrera mig. Det är briljant.
Men jag tänker också, det blir stökigt vad man ska klä på sig, så att säga.
Alltså, ja, men då är du ju upptagen också med armarna.
Just det.
Då kan du de facto inte hålla i någonting.
Det är ju briljant.
Kom inte och säg att jag inte är bra på prevention av olika saker.
Det här med det sorgbeförebyggande syfte, det skippa allt sånt trams. Det, du.
Ja. Klänypa tvångströja.
Ja, där har vi det. Okej, plats nummer 3 då. Vad man kan göra medan man dricker alkohol för att förhindra baksmälla. Och då har jag varit ut och kollat lite på nätet om vad det finns för tips. Och bland annat så hade en av kvällstidningarna gjort en liten gallup. Där man hade
är det varannan vatten?
Ja, den är med, absolut.
Ja.
Soldoktorn blev intervjuad. Han formulerade så här, som bara soldoktorn kan göra. Om man håller en bra hydreringsgrad är det bra.
Ja.
Alltså att man ska dricka samma mängd vatten som man dricker alkohol. Och det beror ju på att alkohol är vätskedrivande och det är det som i förlängningen orsakar huvudvärk och trötthet och allt det här. Han tipsar också om att man aldrig ska dricka efter midnatt. Och det tänker jag, det är lite lurigt, för att det kan ju vara så att man tar första bärsen 11:45 på... Alltså det är trist.
Men du menar att kroppen vet om det är före eller efter 12-slaget?
Jag vet inte om det har med cirkadiska rytmen att göra på något sätt. Alltså hormoninsöndring och sånt som eventuellt sker då liksom i sömnfas som skulle kunna störas av alkohol.
Men vadå, om jag tar en rejäl jävla bläcka dagtid?
Ja.
Alltså jag kommer upp på 7,2 i promille i min kropp.
Ja, då ska du definitivt inte
då
dricka
efter midnatt. Då är jag home safe efter. Ja. Så det där de säger att man ska skippa sista shotsbrickan, det har egentligen inte att göra med mängden alkohol, utan det är att klockan oftast är efter 12 när man tar shotsbrickan. Det är själva klockslag.
Exakt.
Nej, gud vad spännande.
Men,
då undrar jag hur det blir när man reser. Om jag
spånkar
på till 23,
hoppar
på ett flyg till USA som ligger 6 timmar bakom mig, kan jag fortsätta 6 timmar till då?
Ja, pumpa på bara. Jag tänker också så här att det här kanske skickar, alltså vi skickar ett budskap till festarrangörer som lyssnar, att ni kanske ska förlägga festen till dagtid, alltså en trevlig dagtids
att grobboklock är 9:25.
Just det. För då har vi ändå marginal att spela på.
Ja, jag vet. Vad är det dummaste jag hört?
Ja, här finns lite andra tips. Att man ska hålla sig till ren sprit. Att om du, att du blandar mycket så är det dåligt. Men... Däremot inte har läst så många tips om. Det är ju att dricka mindre alkohol. Det tycker jag skulle vara ändå det rimligaste att tänka på om man vill undvika baksmälla eller inte dricka alls. Men det är tipset.
Jag förstår hur du tänker. Alltså, jag tänker också på varannan vatten. Om man ska ha hälften annan vätska, vad händer om man häller vattnet i groggen? Om du var och en dricker vin, rödvin, prosecco, en grogg.
Det man gör är ju is. tänker jag.
Exakt, om du kör hälften vatten i drinken, då tror jag att du kommer dricka mindre, för att det måste ju bli lite mer osmakligt. Om du tänker ett jävla dyngigt amaronevin och så slänger du i hälften vatten i...
Det där är ju smart.
Alltså att jag vet.
Om du bara dricker äckliga drinkar, om du bara beställer det äckligaste du hittar på den där listan. Det är
du
också
tar en torr risling och så häller i hälften päronsaft.
Just det.
Mm.
Genialiskt, Ljungdahl.
Ja, det kanske var så de kom på Irish coffee.
Ja, tänker jag. Eller Long Island iced tea.
Exakt.
Tänker
jag
här också.
Har vi en Long Island som det är själva spriten.
Just
nu
det.
Slänger vi hälften ett sött te.
Det sjuka är ju att om du ändå lyckas få i dig en Long Island iced tea, då kommer du garanterat vakna upp.
Ja, du är tack och godnatt.
Ja. Plats nummer två. Vad man kan göra innan man går och lägger sig.
Den här alltså, är klassiker. Det är grädde.
Just, det är så mycket grejer. Alltså, om man nu ens har sinnesnärvaro att vidta åtgärder så är ju det är ju bra. Alltså. Men jag är ju väldigt tveksam till hur stor effekt det har när du liksom redan har förgiftat kroppen.
Du minns du Daniel, var du fortfarande vaken när Daniel på vårt bröllop skulle säga jag gör det här innan jag går och lägger mig. Var du vaken då?
Tvek. Jag minns faktiskt inte.
Han körde ju en Resorb, en sån här brustablett Resorb under läppen som en prilla.
Ja, men nu är du ju inne på första punkten. Alltså han ville framkalla smärta. Bara.
Jaha. Okej.
Nej, men du, här på den här punkten finns det ett tips som du kanske inte kommer att anamma. Bland annat banan. Banan lär vara något av det bästa mot baksmälla.
Då dör jag hellre av alkoholförgiftning.
Ja, men jag var tvungen att gå lite på djupet med det där. Och det här är också knutet till den här vätskedrivande egenskapen hos alkohol.
Är det kaliumet?
Ja, precis. Vi förlorar både magnesium och kalium som finns väldigt mycket i banan. Så därför så är det bra att svulla på med superfrukten banan dagen efter.
Nej, det är aldrig
eller innan
bra.
Man går och lägger sig. Katta, hon tipsade om innan man går och lägger sig. Drick en liter vatten. Och ta två Alvedon. Ha häftig sex innan du somnar. Sen när man vaknar så ska man köpa en pizza. Så fort pizzerierna har öppnat. Då är man som människa igen.
Ja, men det förutsätter ju en sak. Att den man ska ha häftigt sex med inte har tagit en bläcka också. För det brukar... Precis. Sällan, så att säga. Framförallt om man har tänkt sig att ha häftigt sex med en penisbärande person.
Just det. Det kan få effekter. Du skulle kunna annars ladda upp fruktskålen med banan. Innan du går på fest så kommer du
om
in...
Om du ska ha häftigt sex med just en banan?
Nej, ja, det är ju för sig ett alternativ säkert också. Men
istället för
rabarbersvaj? Jag tänker att du bjuder partnern på en banan innan.
Jaha.
Så att han pignar till lite, så att säga.
Ja... Jag sätter punkt här.
Ja, du sätter punkt. Och då går jag raskt över på punkten ett. Vad man gör när man vaknar. Om man nu vaknar upp och utbrister, fy fan, jag ska aldrig mer dricka alkohol. Vad kan du då ta till?
Du utbrister det medelst du har en fot i golvet.
Just det. Mm. Så är det. Så är det i regel. Och här, även här har det strömmat fram förslag i medierna. Malin, hon tipsar om mjölk i jättestora mängder tillsammans med grillchips. Det tyckte jag lät helt vedervärdigt.
Jag tycker det låter som att Malin har en förbläss för grillchips och söker alla anledningar
för att
proppa ansiktet full med grillchips.
Henrik, han föreslår, håll i nu, en samarin... En multivitaminbrus, en Alvedonbrus i 50 centiliter vatten. Sen ska man vänta i 2 timmar, äta en pizza och dricka mer vatten. Sen är man okej igen.
Jag tror också att Henrik behöver ta en omeprazol i den här cocktailen.
Ja, det tror jag.
Han kan lägga till det i sin dosett.
Men sen har jag nu avslutningsvis några riktigt vedervärdiga tips.
Aha.
Som jag ändå vill dela med mig av. Ja, för övrigt, ägg är också väldigt bra.
Jaha.
Stekta, kokta, pocherade, whatever. Ägg återkommer, men de här avslutande tipsen, alltså, de förstår jag mig inte alls på. Vi börjar med drinken Bullseye. Den är gjord på apelsinjuice, råa ägg och svartpeppar. Det ska tydligen vara väldigt, väldigt effektivt.
Nej, man ska aldrig ge sig på råa ägg. Då är man en person som behöver gå tillbaka till gå.
Jag tänker, om man nu vaknar upp och är så där på gränsen att man vill liksom hulka, alltså.
Ja,
då skulle
i och för sig, då får du ju ur dig
jo.
Så att säga, inkomster och utgifter. Då men, kanske man ska ta ett rått ägg så man får fart på...
Ja, du tänker så, att det hjälper processen.
Istället för fingrar i halsen, ta två råa ägg. Absolut, det är jag med på.
Vad sägs om fish scrape? Alltså ett hopkok av lime, citronjuice, ingefära, vitlök. So far so good, känner jag.
Lime, citronjuice, ingefära. Nu, so far jag med. Det låter som en förkylningskur.
Låter ju helt magiskt. Ja. Men addera nu då fiskfond och fiskskrap.
Varför ser jag framför mig sådana akvarier när det är massa fiskar som äter på häl?
Ja, jo,
blandat
det är sant.
Med ingefära.
Ja, ja, ja. Visst. Det simmar liksom omkring små...
Jag är inne på det här. Du började med att det inte är lättare att bara ge fan i att dricka så mycket.
Ja, jag håller med. I Mongoliet dricker man tomatjuice med fårögon. Ska lära vara en bra baksmällekur.
Hårögon?
Just det. Du hörde vad jag sa.
Vad är det?
Fårögon.
Jaha, jag tyckte det sa hår, sånt här, jaha, som man har på sitt huvud. Jaha, fårögon.
Oh, ja, det var vad jag hade att bjuda på, Ljungdahl.
Åh, fy fan, vad äckligt. Ja, så att om ni inte förstod det så är vi ju inte för alkoholförgiftning. Vi är emot.
Absolut inte, vi är kraftigt emot. Mm. Men om det nu ändå skulle råka ske.
Ja, Riksförbundet mot alkoholförgiftning. Är du mera förbundsordförande i?
Just det.
Jag är suppleant och justeringsman.
Suppleant. Ja, hörni, tack för att ni lyssnade. Vi hörs igen om en vecka, som vanligt.
Hej då!
Podplay, en del av Power Media.